Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt 2 dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam och du får ett signerat exemplar av min best of-bok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor.
Tjena, tjena, tjena. Det här är Mikael Stanne, sångare i Dark Tranquillity sen vi började 1989. Och jag sitter här och dricker kaffe ur en Darkthrone-mugg med Fredrik Strage. Och vi ska snacka lite om hårdrock och allt möjligt.
Välkommen hit, Mikael Stanne.
Tack så jättemycket. Jag får träffa någon på riktigt och se någon i ögonen så här, istället för att sitta på Skype-möten dagen ända. Det är väldigt, väldigt trevligt. Tack för att jag fick komma.
Det kändes helt surrealistiskt när du berättade att du åkte tåg från Göteborg.
Ja.
Det är lite som om någon skulle ha sagt för ett par år sedan att jag var uppe på en rymdfärja precis.
Ja, men alltså, jag har inte åkt tåg på, jag minns inte, ett år eller någonting kanske. Och komma fram till centralen här var ju verkligen surrealistiskt. Det kändes ju så här sci-fi liksom, det var ingen där.
Det var ingen där?
Nästan, det var typ 4 pers på hela stationen.
Och på tåget då?
Alltså, 20 kanske på hela tåget, känns det som. Så att, det var märkligt. Men det är skönt att komma någon vart. Alltså bara resa någonstans. Jag har ju bilat runt lite så här i Sverige i sommar. Det har varit trevligt. Men nu åkte jag liksom någonstans av en anledning och det tyckte jag var skönt.
Ni framförde precis hela ert nya 12:e album Moment på Stora Teatern i Göteborg.
Ja, precis.
För en helt tom lokal.
Helt tomt var det. Det var bara vårt crew och lite kamerafolk och våra... Ja, några närmsta polare i princip.
Och sen streamades det här ut.
Ja, precis. Så i lördags här. Så att, det var märkligt. Det kändes som att man gjorde en videoinspelning fast det var... Eller en typ en musikvideo fast det var på riktigt. Och man var tvungen att komma ihåg låtarna på riktigt. Sjukt nervöst. Och konstigt just för att det var ju vi som satte ihop hela den här grejen. Det var som att liksom arrangera en egen konsert. Boka allting, boka lokal, fixa catering, fixa transporter, hela biten. Och sen så se till att folk ska se det och boka någon typ av streamingfirma och en biljettservice och allt det där. Det har varit fantastiskt stressigt och konstigt, men väldigt givande och lärorikt.
Men ni hade inte någon turnéledare då som styr och säger åt er var han ska stå någonstans och hur?
Jo, det har vi ju ändå. Så vi hade ju vårt vanliga crew just för själva inspelningen, men allt annat runt omkring har man ju liksom fått ta hand om på ett annat sätt som man inte riktigt van vid. men det var ju härligt, alltså bara för att träffa crewet igen, vi har inte sett dem på ett år sedan vi spelade senast. Och faktiskt vara på en scen och spela var ju underbart.
Men hur var det att spela utan publik? En hel konsert?
Jag försökte tänka att det finns ju folk som tittar då genom kameran, försöka liksom låtsas att de är där. Och sen så försökte jag faktiskt bara komma ihåg komma ihåg texterna. Så att det var mycket märkligt, men samtidigt, det är ju det närmaste vi kan komma riktigt konsert i år. Och då fick det vara så här. Så att man försökte hitta den här känslan som man kan få ibland när man repar, att man bara liksom stänger in sig och så kör man och så försöker man gå in i låtarna så mycket som möjligt. Så det gjorde jag. Och du
kunde inte göra några allsångsövningar? Genom att sträcka ut micken över publikhavet när tredje refrängen kickar igång.
Det var det jag ville såklart. Liksom. Och man försökte få igång någonting, men det gick inte. Nej, det var jättekonstigt. Så det blev ju så här, det blev liksom inget mellansnack. Vem ska jag prata med? Liksom, ska man bara stå och förklara någonting? Det var också väldigt märkligt. Så det här var ju faktiskt, vi skulle bara spela igenom skivan och visa upp att vi klarade av det. Och det var svårt nog.
Du sa i någon intervju att du saknade turnélivet så mycket att du till och med började sakna de jobbiga grejerna som att hänga på en tråkig flygplats i Dortmund eller någonting. Eller checka in på ett astråkigt hotell i någon anonym fransk stad.
Ja, men faktiskt så känns det ju nu. Det är över ett år sedan vi spelade och innan det så var det ganska lite också sådär. Förra året så skrev vi ju mest och så gjorde vi lite festivaler och sådär och lite one-off-gig. Och då kändes det skönt sådär, ja men vi tar bara de giggen vi verkligen känner för och det blir lite gött och så kan vi skriva och så spela in och sådär. Men i år så är det ju ingenting och då, det är märkligt alltså. Särskilt nu när skivan är klar och man liksom är färdig med allt det här jobbet som det har inneburit, så saknar man det verkligen mycket. Det är liksom, vi är vana, traditionen är ju att vi börjar turnén samma dag som plattan kommer. Så typ i liksom, fredagen den 20:e, då är vi i New York City och så börjar USA-turnén och så kör vi. Liksom. Så har det varit de senaste två skivorna och det har varit fantastiskt. Och nu bara släppa någonting ut i intet och stanna hemma är... Det, liksom, det strider mot allt man är van vid. Sådär.
Och ni spelade in skivan ganska exakt samtidigt som den här pandemin bröt ut. Ja, hur påverkade det arbetet?
Egentligen inte jättemycket mer än att... För vi spelade in i Göteborg, de flesta av oss bor där. Den biten var ganska enkel. Och sen så stänger man ju in sig när man spelar in en skiva. Liksom. Det blir väldigt isolerande. Man stänger dörren och så ser man inte ljuset på många timmar under dagen liksom, när man håller på med någonting. Så det blir ganska speciellt redan från början. Men sen att veta att vi kommer inte spela i sommar. Ja, då skjuter vi på skivan lite. Och vi kommer inte spela höst heller. Ja, då skjuter vi på skivan lite till. Och så fortsätter vi spela in och så fixar vi lite med låtarna. Och så drar vi ut på det. Eller inte drar ut på det, men vi fortsätter helt enkelt. För vi inser att då har vi ingen strikt deadline längre.
Så då kan ni förverkliga alla såna här extrema progrockiga studiomusikerdrömmar. Ja, men bli som Tool och hålla på i ett decennium med ett filter i på ett trumljud.
Ja, men det, vi var lite inne på att det skulle bli liksom en Chinese democracy av det liksom, och bara fortsätta i all evighet. Men, nej, jag tror vi hade en ganska tydlig bild, men det handlar ju om att liksom förfina det och få det att verkligen funka och sitta. Sådär. Men... Det var märkligt att känna typ att det här blir liksom en skiva som folk kommer lyssna på i lurar istället för från scen. Liksom. Från en scen. Eller från oss live. Och jag tror att det påverkade alltså, stämningen och sådär. Och hur man kände när vi spelade in. Liksom.
Det är lätt att titta på en del låttitlar nu och tänka att det är någon typ av pandemikommentar. Jag menar att ni har en låt som heter Phantom Days till exempel.
Ja.
Spöklika dagar då inget händer.
Ja, och den handlar ju om att sakna någonting som man tar för givet. Att någonting är borta och man känner liksom en connection till någonting trots att det inte finns där längre. Och, så den blev ju väldigt verklig i februari i år. Men den skrevs ju i februari förra året. Så att jag ändrade väl lite fraser här och var, några ord här och var. Men annars så är allting från skrivet förra året redan. Men det blev liksom... De här grejerna som man försöker få ut sig och frustration över hur folk reagerar och hur folk fungerar och vad folk säger och hur folk beter sig. Det liksom drevs till sin spets i sådana här extrema förhållanden. Och då blev det ju ännu tydligare vad jag har skrivit om egentligen. Så därför så blev det ju lite en annan tyngd lite i det när det var dags att spela in det. Liksom, att det kändes mer på allvar. 29 pearls in your kiss, a singing smile. Coffee smelling lilac skin, you're flaming me. Och här kommer Everybody Here Wants You med Jeff Buckley från hans ofullbordade andra skiva Sketches for My Sweetheart the Drunk som kom ut 98, han dog ju 97.
Han drunknade va?
Han drunknade precis, han drog sönder av en ström bara när han var ute och simmade.
Och vissa tror att det var självmord. Det var väldigt mycket debatt om det där.
Ja, precis. Men det, som jag har förstått det och jag har läst massa böcker om honom och sådär. Att det var det inte, utan det var bara ett misstag. Han var ute och simma och tyckte det var lite gött och så bara drogs han ner. Och det var ju under inspelningen av den här skivan som skulle heta My Sweetheart the Drunk. Och den här låten hör man, för det är en vers som kommer igen och lite sådär. Men den är så fantastiskt snygg och det är sån produktion och det är ett sånt sväng i den. Och det är en av mina favoritlåtar. Jag minns att jag nämnde detta för våran ljudtekniker och turnéledare för 15 år sedan. Att jag brukar ha den här som du vet, inspela ny stereo eller du vet, testa nya högtalare. Så brukar jag dra på den här högt för den låter så härlig. Så där. Och sen dess har han haft på den varje gång vi testade ett PA när vi kommer till ett nytt ställe på turné. Oavsett var vi är i världen. Så på morgonen man staplar ut turnébussen lite halvbakis och skön. Och så kommer man in på spelstället och så brukar våran kille George sätta på den här låten svinökt och då mår man svinbra igen. Så, underbar låt. I know everybody here wants you. I know everybody here thinks he needs you.
från hans postuma, icke-fullbordade skiva, ja.
Ja, precis. Jag inser att du valde väldigt deppiga låtar med tragiska livsöden och om tragiska teman och sådär. När du bad mig om lite låtar som skulle välja. Och det är som alltid fantastiskt svårt att skriva en lista på favoritlåtar. Vad är det för tema? Vad är det för upplägg? Jag tänkte inte på det så mycket, utan jag bara skrev ner lite grejer som jag lyssnar på just nu av lite olika anledningar. Och sen så på vägen hit faktiskt när jag satt här på tåget, tänkte jag, vad är det som binder de här låtarna? Jo, det var tragik och mänsklig misär. Och
men just sånt. Tragiken hos Jeff Buckley blir så påtaglig med det att han drunknade. Och det är svårt att... Det är svårt att inte fundera på hur hans karriär hade sett ut om han inte hade dragits ner av den här strömmen när han skulle bada i floden.
Han var ju på sin
höjd.
Liksom alla... Grace hade ju kommit ut och var så här universellt älskad. Kanske inte lika mycket som den blev sen, men ändå... Liksom, han var ju på gång, liksom.
Han var på gång, men frågan är om han hade blivit lika mycket en ikon för misär som han är nu. Nej. Ungefär som, jämför med Kurt Cobain. Om Kurt Cobain hade bara fortsatt, kanske splittrat Nirvana efter 4 album. Och sen hade vi gjort lite så här halvdana soloskivor som ingen brydde sig om.
Nej, det hade blivit något helt annat. Absolut. Och ja, precis, om han hade varit gitarrist i Foo Fighters eller någonting.
Ja, men exakt. Du vill att de liksom ska frysas i tragiken i ett visst...
Och det finns
i ett visst moment som ert album heter.
Men det finns ju något romantiskt i det, såklart. Alltså ja. Att då kan man bara fantisera om vad som skulle kunna bli vart och vart det skulle kunna ta vägen. Och så blir fantasin alltid mycket bättre än verkligheten. Så.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ett par låtar på Moment, ert album, verkar handla lite om hur åsikter och attityder skapas och hur människor blir mer extrema i sina åsikter trots att åsikterna bara är mindre och mindre välgrundade.
Ja, precis.
Hur kommer det sig att du har funderat så mycket på den typen av ämnen?
Jag vill frustreras av... Jag tror att som en sån här nördig datanörd typ på 90-talet när internet kom. Man började läsa så här nättidningar om internet och så här Z-tidningar och sånt, du vet, som var en sån här tidig Wired-grej. Och man bara, tänk vad härligt det kommer bli när internet kommer liksom vara en så här förenande faktor. När alla har tillgång till samma information, alla vet allting. Så kommer vi ju kunna basera allting på samma uppsättning fakta. Och så kommer ju alltid vara så mycket enklare. Liksom. Då behöver vi inte sådana här påhittade regler och uråldriga böcker som tror sig informera världen om hur den ska...
Jag trodde också ledas. På det där. Definitivt.
Ja. Och någonstans så har det ju blivit det raka motsatta. Nu när vi har allting så sprider vi dumheter mycket, mycket snabbare.
Ja, vi är snarare tillbaka i ett medeltida bysamhälle.
Ja.
Där ingen vet någonting alls. Nej. För alla tvivlar på... Ja. Till och med de smarta människorna. Eller det är de som tvivlar mest.
Mm. Och man... Och det är så lätt att bara, man kan söka sig efter någonting, men man hittar bara det man faktiskt är ute efter, och det blir liksom man blir väldigt snabbt bekräftad även om man letar efter, eller om man är inne på dumheter och liksom icke-fakta, så kan man ändå känna bekräftelse, för att det finns alltid någon som är lika oinformerad och obildad. Och det här är lite, det är kusligt att bara, jag växte upp i tron att det där skulle lösa sig när man blev vuxen. Och att folk skulle vara smartare än vad de är. Liksom. Och att det skulle liksom bli mer ordning och reda på världen. Men det är det inte. Och att liksom, bara man skriker högt och uttrycker sig starkt, så kommer folk följa efter det. Liksom, trots att du inte har något egentligen att säga.
Du sjunger så här i en låt som heter Transient på nya skivan. To a fleeting wealth of knowledge we stand now idly by. As it crashes and burns from our grasp, the ages old dichotomy between knowledge and belief.
Ja, och det är väl egentligen det där det handlar om. Liksom, att varför följer vi igen? Varför är det så mycket enklare att tro på saker än att faktiskt veta någonting? Varför är det så lätt att bara ta till sig någonting som lockar istället för någonting som... För det är svårare att ta reda på saker. Det är svårare att lära sig någonting på riktigt och skapa sig liksom en ordentlig kunskap om någonting än att bara ta till sig det där enkla, lockande liksom headlines. Och det är jävligt tråkigt att det är så, men det, och jag blir så frustrerad och blir ledsen och, liksom, och sen vad det leder till då, det är väl en grej om folk bara är lite halvt oinformerade, men sen så visar sig att de personerna har ju rösträtt också, och det påverkar hur världen ser ut liksom. Och det är väl det som är skrämmande.
When I was 13 I had a sister for 6 months. She arrived one February morning, pale and shell-shocked from past lives I could not imagine.
Oh, här kommer Steven Wilson, en av mina favoritartister, helt klart. Det här är från Hand Cannot Erase, förra skivan.
Vem är Steven Wilson?
Steven Wilson är ju prog nerd snubbe, startade med Porcupine Tree, han har gjort No Man, han har mycket andra olika projekt. Och nu har han en skiva som kommer i början på nästa år. Han har varit en av dem som faktiskt sköt upp skivan liksom, på grund av pandemin, och släpper den inte förrän han kan ut och turnera. Vilket är väldigt frustrerande för en fan som mig. Men den här skivan är fantastisk, och den handlar... Det är en konceptskiva lite om... han läste en artikel om en kvinna som hade dött, men som ingen saknade. Det fanns ingen familj, det fanns ingen... Hon var ganska ung, 30-40 års åldern. Och bara hittades... 3 månader efter hon dog eller någonting, men det var ingen som hade anmält henne saknad, ingen som hade liksom ringt, ingen hade skickat några brev, och att det var så tragiskt och deprimerande på något sätt, så han skrev om det, och den här låten är väl den som handlar mest om det, och den är fantastiskt vacker.
But gradually she passed into another distant part of my memory until I could no longer remember her face, her voice, even her name.
Jag hade faktiskt inte koll på Steven Wilson, men jag hade koll på Joyce Carol Vincent, den här kvinnan som han baserade skivan på.
Precis.
För det kom en film om henne, en dokumentär som heter Dreams of a Life.
Så heter den, ja precis. Ja, det var, jag visste
som, inte. Som jag blev helt förhäxad av. Hon dog ju när hon satt framför tvn, hade just slagit in julklappar. Så hon blev sittande i tv-soffan, eller liggande i tv-soffan, död i mer än 2 år.
Det var så länge.
Innan hon går in i lägenheten. Det är bara ett skelett kvar. De fick identifiera henne med tänderna. Och det första du tänker när du hör den historien är att okej, men hon var förmodligen en riktig enstöring. Men hon var en så här elegant, ganska populär, socialt begåvad kvinna. Bara 38 år gammal tror jag. Och hon... men däremot så hade hon brutit med sin familj, och hon hade haft en relation där hon blev misshandlad. Så hon hade varit in och ut på kvinnojourer, och sen kanske fått skyddat boende också. Som betalades via autogiro.
Då men, är det ju...
men det mest Märkligaste i den filmen är när de visar hur hon hade en musikkarriär på gång, så hon sjöng och hon blev kompis med en del producenter och hon var med backstage under den stora Nelson Mandela-galan på Wembley.
Oj.
Så det finns ett klipp när hon och Nelson Mandela syns liksom där backstage och hon hänger med Denzel Washington och massa Hollywood-kändisar.
Wow.
Så det är så konstigt att en person som är där då i den situationen, omgiven av celebriteter och hoppas själv bli popstjärna, att hon slutar som ett skelett i en soffa.
Ja, och att även om så lätt som det är att kommunicera nu på alla möjliga plattformar och sätt liksom, och så bara försvinner någon och man tänker inte på det liksom. Man bara, ja men det är någon som dras undan lite och så är det ingen som saknar det. Det är väldigt tragiskt.
Du har spelat med Dark Tranquillity sedan 1989 när du var 15, va?
Ja, precis. Det var då vi startade.
Och det heter en septic broiler.
Amen.
Som betyder...
spetel, eller nej, så här, infekterad gödkyckling, sa vi då.
Okej.
Okay. Jag och Niklas satt hemma. Vi bodde på samma gata allihopa i bandet.
Bildal,
precis.
Ja. Söder om Göteborg.
Ja. 2 mil söder om Göteborg. Vi bodde på samma gata, radhus. Och vi satt och lyssnade på musik dagarna ända hemma hos Niklas i hans pojkrum. Och tradade live-tapes och demos och så med folk över hela världen. Och liksom bara försöker grotta oss ner i metal-scenen.
Och det var alltså Niklas som spelar...
som spelade gitarr fram till nyligen. Och som gör våra skivomslag och sådär. Och tillsammans så hade vi Anders Givarp som bodde lite längre ner på gatan, som spelade trummor. Anders Vidén bodde på samma gata, eller samma länga som Niklas. Och Martin Henriksson bodde lite längre upp. Så vi,
Anders Vidén från In Flames.
Ja, precis. Och då till slut så sa vi så här, jag och Niklas, vi köper ett par gitarrer. Och så började vi lira, så satt vi och försökte plocka låtar och försökte vi lära oss hur det fungerar. Och... när det var dags, när vi tyckte typ fan vi kan några riff och vi kan nog skriva några låtar och sådär, så sa vi till Anders, du kan väl spela trummor, du är stark och sådär. Och Anders hade, Fredén hade längst hår så han fick vara sångare, och så Martin
hade längst hår så han fick, hade han dreads redan då? Nej,
det kom sen. Så enkelt var det, och så började vi. Så, och från början så var det ju bara blajtexter och det var bara på skoj och vi spelade lite punkiga metallåtar. Och så det var inte förrän något år senare där vi kände att nu kan vi faktiskt skriva låtar som vi kan vara stolta över och som vi faktiskt kan komma igenom. Så du vet, vi kan...
Det är verkligen fascinerande, de här olika märkliga kopplingarna mellan de här väldigt, senare, väldigt stora, populära banden. Ja, men som att du sjöng på första In Flames-skivan, medan Anders Fridén sjöng i Dark Tranquillity. Yep. Och du sjöng även på första Hammerfall-skivan.
Nej, inte på första skivan, men jag sjöng innan första skivan.
Innan precis. Första skivan kom, okej. Okay.
Innan de sålde sig och började släppa skivor. Nej, så ja, men det betyder ju bara egentligen att hur liten det här liksom, kompisgänget var. Ja. Liksom, det var ju, vi bodde ju jättenära varandra. Vi hängde jämt, var ute och drack folköl och lyssnade på hårdrock. Liksom. Det var ju så det var. Och så bildade man band, du vet, på fylla ibland. Och så,
men hade ni någon idé om att det här skulle kunna bli bärande karriärer?
Nej. Alltså det var ju bara... det var ett sätt att typ vara lite rebellisk mot liksom det här etablerade och vad ens föräldrar förväntades av en. Det var ett sätt att hitta liksom en annan gemenskap. Och sen så var ju hela den här underground death metal-scenen så häftig och spännande. Så att det, liksom, det gick inte. Man gick så hårt in i det så att det fanns liksom ingen utväg efter det. Man bara, det här är allt just nu. Det här är precis det jag vill. Och att känna sig att man var... utanför, men ändå tillsammans med en grupp då. För vi var rätt många ändå liksom, i Bildalområdet och Skinte på Hovås och sådär, söder om Göteborg. Det var ju allt. Liksom. Och det som är härligt är ju att alla de kompisarna som man skaffade då har man ju kvar. Och alla håller på med musik fortfarande i princip. Vilket är helt galet. Men så det är klart att det blev lite sådär. Du vet. Ja, någon gick från det bandet till det bandet och så startade man ett nytt band. Så det, liksom, det blev lite korspollinering där. mellan banden.
Och vad förväntade sig dina föräldrar då? Din pappa jobbade på bank och din mamma var arkitekt.
Ja, nej, men de tänkte väl att man skulle, du vet, skaffa ett jobb och klippa sig och vara så här normal och skärpa sig och sådär.
Fast de lät ju repa i garaget i alla fall.
Ja, precis. Men det var ju också så här, ja, men det är ju skönt, då vet vi var de befinner sig i alla fall. Så de är inte ute och stökar omkring på stan och sådär. Och vi bodde ju precis i ett nybyggt sådär villaområde och har lite sådär videogrejer från typ när jag gick ut så här gymnasiet eller något sånt där. Och så kommer liksom alla polare, alla med skinnjackor, det var på nevarna kors, långt hår, skägg och jävliga liksom, och kassa med folk eller sådär. Och morsan bara, ja, där, nu går de liksom där. Och grannarna står ute på sina altaner och tittar på oss, bara, vad är det här för människor liksom? Och det är väsna så från garaget. Men det var liksom,
hade du några mer ordentliga syskon som dina föräldrar kunde peka på och säga, ja men titta där?
Ja, men de är yngre, så att, och de, nej, så att det var inte förut. Nu är de jätteseriösa. Syrran har jobbat på sjukhus och brorsan är så här grym kock så, men, och jag är bara hårdrockare. Men det nej, så det var inget sånt. Men det var väl, de gillar ju att man gör någonting i alla fall, och att man, och det är klart att de är jättestolta nu så där, men då var det så här, ja men snart går det väl det här över, så kan du börja ta hand om ditt liv och börja jobba liksom, så som man gör.
Men du har ju haft andra jobb sedan av.
Ja, ja.
I väldigt många år.
Alltid. Så det, men det är ju skönt, alltså. Jag gillar ju
landa. Vad har du gjort då för någonting?
Jag har jobbat inom vården nästan jämt. Jag började på dagis, sen började jag med handikapp, eller så här, vad heter det? Assistans, så här, helt enkelt. Så jag har jobbat inom assistans sen, eller fan 15 år eller någonting. Eller mer. Som personlig assistent och även som så här, bara hjälpare för
men då hade ju du egentligen kunnat leva på musiken om du hade velat, eller?
Ja, ja, ja.
Så det här var mer för att ha något annat?
Dels är det ju väldigt givande och härligt att ha någonting att göra och någonting som känns, jag, liksom, på samma sätt som det är skönt efter ett gig, att man efter gig så bara, fan vi har gjort någonting gött idag, och att gå till jobbet och komma hem och känna att man har varit till hjälp för någon och bidragit till någons, liksom, en bättre dag för någon, är jättehärligt. Så jag har alltid gillat just den liksom, vårdyrket.
Men du slutade i fjol, eller hur? Då bestämde du för att nu ska jag leva helt och hållet på musiken. Och då kommer corona.
Ja, men precis. Så jävla värdelöst. Men du...
det är ju kul att du har...
Nej, det var ju att jag vill inte stressa för mycket med skivan, utan jag vill faktiskt liksom kunna... Så här, dedikera allt till att skriva och så här, för att så här, jonglera jobb och samtidigt som skriva processen, det kan vara så sjukt stressigt verkligen. Och sen även om jag har aldrig jobbat heltid, utan det har varit ganska fritt så där, såklart. Och det är det viktiga. Man måste kunna vara så här, du, jag ska åka bort nästa vecka. Hur länge är du borta då? Ja, 3 månader. Okej. Okay. Liksom, den typen av jobb måste man ha, annars går det.
Och ni har en dotter som ni har döpt till Marillion efter bandet.
Bland annat, ja precis. Jo då.
Så hon, kan det bli mer progressivt än så?
Nej, jag tycker inte det faktiskt. Väldigt viktigt. Så jättehärligt. Nej, hon är 16 och har börjat gymnasiet och nu är hon också hemma. Så att det är mysigt faktiskt. Nu blir det mer doom and gloom här med amerikanska Paul Bearer från Little Rock Arkansas. Fantastiskt bra. Det är från deras nya skiva Forgotten Days. Genren kan ju kännas lite mätta. Det finns så otroligt många band och alla stämmer bara ner och spelar långsammare än det andra och sådär, och det kan bli lite tråkigt. Men Paul Bearer tycker jag gör det. Det finns ett proggtänk och ett meloditänk och ett sånt här. Så här, det är liksom ödesmättat på det här. Det finns liksom inneboende melodier. Det påminner mer om, ja, men så här, tidiga Candlemass liksom i melodierna. Samtidigt som det finns liksom ett proggtänk lite som tidiga Rush och sånt här. Så här, ja, det är ett av mina absoluta favoritband. De har gjort sin bästa skiva någonsin i år.
Jag visste att det skulle bli tungt när riffarna kickade in, för du formade din hand som om du höll i en osynlig apelsin.
Ja, ja. Du vet, och kanske typ ett glas druvor i andra och en apelsin där.
Man håller dem upp, handflatorna uppåt och greppar lite med fingrarna som om man håller i osynliga apelsiner. Det är officiella, nu är det tungt tecknat.
Det är faktiskt det, för du bara... Nu kommer du. Vad fan, jag undrar var det kommer från. Eller det kommer från...
Fanns det inte en blogg som heter Invisible Oranges?
Den finns fortfarande.
Den gör det.
Jajamän.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vad tror du att det beror på att många av Göteborgsbanden inom svensk death metal blev ganska melodiska, medan Stockholmsbanden blev väldigt råa i viss mån?
Jag har ju fått den frågan många gånger, så jag undrar, vad är det för, vad skiljer, du vet, Göteborg med Stockholm och sådär. Det enda jag kan tänka är att så här, vi kanske växte upp och vi hängde ju ihop alla de här banden väldigt tätt, och vi lyssnade på samma typ av musik, och vi bytte demos, bytte, du vet, man hade bara råd med en skiva så, eller var, så vi liksom, man bytte sen och bandade dem på kassett så här. Men vi hade vår uppväxt i så här, traditionell brittisk heavy metal. Och sen mycket speed metal och lite oprogg. Och så det fanns liksom en meloditänk. Lite så här stämmer och sånt där kom liksom från Thin Lizzy och lite sådär. Och typ, sen fanns det ju för oss, var det så här Halloween, Blind Guardian och Scanner och så här obskyra speed metal band från Tyskland. Och Stockholm kanske hade en annan bakgrund. Det var lite mer, lite punkare, lite mer hardcore kanske, och lite råare musik och sådär. Så jag tror att det är det. Sen vet jag inte riktigt, men det känns så. Det är väl den enklaste förklaringen i alla fall.
Om man tittar på texterna så är det också mer så här styckmord och satanism bland Stockholmsbanden, medan ni verkar mer... Det är lite mer så här emo-vibbar nästan. Att det är psykiskt delamående och kriser.
Ja, jag tror...
Snarare än Evil Dead-splatter.
Ja, och det, för oss var det ju jätteviktigt. För vi såg alla de här liksom, amerikanska death metal-banden som sjöng om skräckfilm och tyska band som sjöng om så här, orättvisor och sådär. Och det bara kändes jättetråkigt och oinspirerat. Och när vi startade bandet så var det ju... Idén var ju att vi ska vara annorlunda från alla band. Så här, milt pretentiöst. Typ. Och vi ska vara nyskapande och det ska vara speciellt. Och det, ingen ska, vi ska inte låta som något annat band. Men då gäller ju även texterna. Att hitta någonting som betyder någonting, men som ändå var lite högt, liksom, annorlunda än en skräck då. Och då var det ju, en av mina största inspirationer var ju Martin Walker i Sabbat, som liksom släppte 2 skivor då på 80-talet som var superbra med milslånga texter och väldigt så här högtravande prosa, och det var fantastiskt. Man bara kände typ, det här är ju fan the Shakespeare of thrash liksom. Det var ju helt underbart. Så det var ju det som vi ville uppnå, någonting som var mycket mer än det där. Sen kom man kanske aldrig dit, men det var ju aldrig intressant att skriva om hemskheter och styckmord.
När du var 14 så flyttade din familj till Kullavik, som ligger ganska nära Billdal. Men, men det var en helt annan miljö tydligen, då du hamnade i en klass. Då du blev den här svartklädda outsidern.
Det var lite så. Det var ju precis 87-88 då, det nyår där, som vi flyttade. Och innan så bodde vi då på samma gata, alla vi i bandet. Men vi har alltid haft en sommarstuga, och mina morföräldrar har bott då på andra sidan gränsen mellan Västra Götaland och Halland. Sådär. Och gränsen går precis vid liksom en liten kiosk i Billdal. Och när man då flyttar över gränsen så betyder det att man får byta skola och allt sånt där. Trots att det bara var några 100 meter. Man tog hojen, så tog det 5 minuter att cykla till min gamla gata. Och så då fick jag byta till Kullavik då, vilket är lite mer överklassamhälle. Det är lite finare och lite schysstare. Och det ville jag absolut inte. Jag gick 7:an då i Västra Götaland, om så här, i Göteborg. Tillsammans med Niklas och Martin och Anders och de andra.
Så otroligt byråkratiskt att tvinga någon att byta skola i 7:an.
Ja, helt värdelöst var det. Och så helt plötsligt byter man skola, och då var man liksom den enda hårdrockan. Och folk, jag kallades för Oja länge. Efter Salme Oja, hon som kunde mycket om Kiss i 36 000 kronors frågan. Så det var, blev smeknamn snabbt, för man var enda, liksom, det var den enda relationen många av mina klasskamrater hade till hårdrock. Den där tjejen som kunde lite om Kiss.
Hon kunde för sig sjukt mycket
om Kiss. Hon kunde skit mycket om Kiss, men det visste inte de att, hur mycket hon kunde.
Det är roligt att alla minns hennes namn. Att Salme Oja, du skulle kunna väcka mig i natten, och jag vet, och jag är inget jättestort Kiss-fan, men jag vet exakt vem Salme Oja var. För på den tiden, om du var med i tv på bästa sändningstid några lördagkvällar, sen kom folk ihåg dig resten av livet.
Ja, precis. Och jag blev då förknippad med henne av någon anledning, för att jag också gillar hårdrock. Men ja, och det är klart att det där förstärkte ju den här känslan av, du vet, utanförskap och sådär. Att man bara, fuck, jag är ju metal. Det är det jag gör liksom. Det är det jag älskar. Och man, du vet, tvingade, håret skulle börja växa, och man, du vet, började att klä sig liksom metal t-shirt och allt det där liksom. Det var superviktigt liksom. Och sen så fick jag gå i gymnasiet inne i Kungsbacka då liksom, som är liksom närmsta staden från Göteborg.
Och då kunde du återförenas med dina
Nej, utan det är ju ännu längre bort.
Ja, oj, ja.
Sådär. Och då var vi den enda, liksom, jag, Fredrik från Hemmefall, han gick i den skolan också. Det var den enda andra hårdrockaren på hela skolan som jag liksom pratade med. Men då var det så här, så direkt efter så tog jag tåget in till stan, och så gick man liksom på skolorna i Göteborg. Så hängde man med sina polare där och så åkte man hem sen. Så det var, och det var ju den vevan som vi började med bandet också. Så det var det enda man gjorde, var att bara kasta sig hem direkt från skolan, sätta sig och spela gura, och så ut i det garaget och repa. Liksom, eller åka till replikalen.
Var du duktig i skolan?
Ja, helt okej. Okay. Alltså de ämnena jag gillar.
Vad fick du för medelbetyg när du gick ut?
Vad fan hade jag? 3,7, 3,8 någonting.
Det är bra.
Ja, helt okej. Okay. Jag hade ju jättedåligt i så här tråkiga ämnen, men så hade jag en massa 5:or i svenska och engelska och bild och sådär. Sånt är viktigt för mig.
Just det, för du satt och designade er bandlogga säkert på...
Ja, men det gjorde jag faktiskt. Ja. Och lite sådär, omslag och demogrejer och allt sådär.
Har ni fortfarande samma logga som...
Nej, det har vi inte. Nej. Den är inte kvar längre. Men, eller ja, vi trycker ju tröjor med den ibland. Och sådär.
Jag tycker det är ganska fascinerande hur många hårdrockare sitter och... Vet, innan de ens har skrivit några låtar så börjar de designa bandlogotypen i någon skrivbok i skolan. Och de putsar på den. Och sen är det ofta den bandlogotypen som hänger med sen resten av karriären.
Ja, men jag sitter ju här med typ... Thomas Lindberg tänker du inte på som en logokreatör. Men han har ju faktiskt gjort den här Darkthrone-loggan.
Vadå, Tompa från At Gates? Har han gjort Dark Throne-loggan?
Jajamän.
Hade jag ingen aning om.
Ja.
Wow.
Jag ser man.
Oj.
Och den lever kvar.
Ja, verkligen. Den lever kvar där på muggen.
Ja, precis. Här kommer ju ett band som har legat i och vilat länge, men är tillbaka med sin andra skiva, vilket är weird. Jag kommer inte ihåg när förra kom, det är typ nästan 10 år sedan. Men det här är Lowrider från Karlstad, tror jag. Med vad jag tycker är förra årets kanske starkaste, coolaste ökenrockskiva.
Ökenrock?
Lite så.
Jag googlade det, stod att det var stoner rock. Är det samma sak?
Det är det nog. Stoners är öknen. Men härligt, ja, efter 20 år så kommer de tillbaka och visar precis vad skåpet ska stå. De har ju nog influerat otroligt många band i den här genren då.
Jag visste inte ens att det fanns så många, eller några betydelsefulla svenska band i så här stoner mangel.
Nej, det gör det. Och det här är nog ett av de viktigaste, tror jag. Och sen att den här skivan är så där superstark, verkligen rakt igenom, är underbart.
Men vad har de gjort i 20 år? Har de bara rökt på? Eller har de...
Oklart, jag vet faktiskt inte.
De rullar en spliff år 2000 och sen så här, okej, nu är det dags att sätta grunderna för nästa skiva och så. Ja, vad är klockan egentligen?
Eller så har de bara kört omkring ute i öknen i Arizona, så här i en öppen amerikansk bil och bara letat inspiration. 20 år.
Så kan det vara, absolut.
Sen kom tillbaka till Karlstad och spelat innan.
Jag hade med Anders Fridén från In Flames här i podden i fjol, och han berättade att när In Flames åkte på sin första World Tour, som de kallar det för, då var spelningarna i Bremen, Düsseldorf, Berlin, München. Det var verkligen bara Tyskland på en World Tour. Har ni också satt er huvudsakliga publik i Tyskland, eller finns det andra områden som är ännu viktigare?
Tyskland är ju viktigt för det är så pass stort. Men länge faktiskt, de första tiden, de första typ 10 åren vi turnerade, kändes det som att Tyskland var så lite nödvändigt ont, för att Tyskland, alla band turnerar i Tyskland, för det är så liksom, för det kan man göra. Och det kändes som att folk gick på konsert 4-5 dagar i veckan och att de inte alltid var lika peppade liksom. Och man kände det lite, att folk var lite trötta så där på något sätt. Men det har faktiskt ändrats. De senaste 10 åren så har det bara blivit bättre och bättre varje år. Så nu är Tyskland lite av höjdpunkten faktiskt på en Europaturné. Men vi spelar inte bara Tyskland. Italien går jättebra. Frankrike är grymt. Spanien och Holland och så är bra också. Så att, nej, vi har nog ingen sån, liksom, det är bara där det gäller. Liksom. Det är inte alls. Det är väl typ så här England som är svårt, som man kanske inte åker till. Att vi kanske hoppar över det ibland. För man bara säger, det är fan för jobbigt liksom. Men så mainland Europa är funkar bra. Öst så här, länderna funkar skitbra också. Så att vi har nog inget riktigt så det här liksom, vi kan åka 2 veckor bara i Tyskland, det jag vet.
Anders Fridén säger också att en liten negativ sak där är att många av de tyska fansen är väldigt kritiska mot hur In Flames har utvecklats. Alltså att ofta kommer det fram, eller nästan varje turné så kommer det fram någon full tysk och ska berätta vad jag gjorde fel för 25 år sedan.
Ja. Jo, det är ju det klassiskt som man skojar om. Liksom så här, why did you do this? Att alla frågor börjar med varför. Liksom. Men anklagande varför, inte typ ett nyfiket varför, utan mer typ, varför gjorde ni inte som jag ville? Lite så. Och det, så kan det verkligen vara sen när man pratar med... Ja, men en del fans, men mycket journalister och sådär, eller typ pressfolk och så i Tyskland.
Men Dark Tranquillity kanske ändå inte riktigt har blivit lika tydligt melodiska som In Flames.
Nej, och vi har väl hållit en ganska jämn bana sådär, så att vi har inte upplevt den här varför spelar ni inte den gamla plattan, den är det bästa, eller varför suger ni så mycket nu för tiden, eller du vet varför
varför suger ni så mycket nu för tiden? Det är en ganska negativ fråga.
Ja, precis. Vad snällt, sluta med det där.
Why do you suck so much these days?
Ja, men det, fan. Det händer väldigt sällan att vi får väldigt mycket, eller det händer sällan att vi får kritik på det sättet. Folk kanske känner typ men det var lite bättre förr, men det här är helt okej. Men de mesta känns som att de är med på hela resan, liksom att det här vi gör nu är liksom, tycker lika bra som det vi gjorde 99 eller det vi gjorde 06 eller 08 eller sådär. Och det är ju fantastiskt att känna att fans inte, de blir inte besvikna om vi ändrar oss eller om vi svävar ut lite, utan att det är okej. Och det är väl en sån här grej som sakta men säkert att man byggt upp någon typ av respekt och någon typ av så här goodwill-känsla, så att folk är med oss liksom, och det är fantastiskt.
Sen har ju du ett extremt brutalt sidoprojekt också, det här Grand Cadaver.
Ja.
Som är bara total rens. Du kan väl kanske hänvisa besvikna fans till det bandet
precis, istället. Om du vill ha något hårdare så har vi det med liksom.
Hur många skivor har du gjort med Grand Cadaver?
Inte ens en. Nej,
okay.
Utan det kommer en EP nästa år. Så det här är ju bara en sån här ett sidospår som man gör nu i pandemins tider. När, om någon frågar, vad sägs om att sjunga på en liten grej? Ja, för fan. Varför inte? Jag har inget annat för mig. Jag ska inte ut och spela någonstans, kan lika gärna säga ja. Så det har varit fantastiskt kul.
Men det ska låta som någonting som du fick på kassett när du gick i nian.
Exakt, det låter Stockholm och Göteborgs döds liksom, som möts någonstans i mellan mitten någonstans. Ljungskile typ eller något.
Ljungskile death metal. Rush out on an uptown train, doors
open. She walks in, she's so. Okej, nu blir det lite retro-wave här, lite 80-tals synth-pop. Jävligt härligt. Jag växte upp med den här musikstilen såklart. Alltså, den riktiga 80-tals pop-musiken. Och det är rätt härligt att det kommer en sån här våg med band som försöker låta lite så, fast göra det på ett snyggt sätt. Och en del är ju bara så här retro-soundet, men de har inte riktigt låtarna. Men det här är ju bra låtar.
Och vilka är det här?
Det är The Midnight. Ah. Och det är ju en kille från Danmark, en kille från Nashville tror jag, som har det här bandet tillsammans. Och så är de baserade i LA tror jag. Men det är så sjukt snyggt och det är såna snygga låtar. Och sen att det är liksom förpackat i någon typ av 80-talsskrud gör ju bara det ännu sweetare.
Oj, så 80-talistiskt.
Ajamän.
Men det här är väl så här synthwave som man brukar...
Synthwave, precis.
Synthwave som en 80-tals retro.
Ja, man använder samma genre. Gamla ljudchips och sådär och liksom försöker återskapa det här soundet som fanns i tv-spel och så Outrun-musiken. Och
de flesta av artisterna var inte ens födda på 80-talet.
Nej.
Det är det som gör det ganska intressant. Att det är som en tolkning av ett decennium.
Precis.
En tolkning gjord av folk som aldrig upplevde det.
Mm, och man diggar det. Åh, tänk bara. Jag fick tag i VHS-kassetter av på Top Gun och sånt där. Och sitter och diggar och sådär. Man bara, men det där var ju kast. Jag själv vill ju kanske inte återuppleva. Men det är något visst med det här. Folk som går in för det som hårt och gör det på ett bra sätt. Liksom.
En annan sak som gör synthwave speciell är att det är väldigt, väldigt många hårdrockare som tycker om det. Det finns en sajt som heter Metal Sucks, eller om det är Metal Injection, där de länge hade så här synthwave track of the week.
Det var faktiskt så jag upptäckte.
Var det så?
Ja, precis. Jag bara såg det och bara, oh shit, och så är det faktiskt mycket av våra fans som jag har träffat som också liksom, fan, har du hört det här? Och typ FM84 och sånt. Bara, fan, det här är ju skitbra. Liksom.
Så att, jag blir så konfinerad av det, för det är ju inte speciellt hårt.
Nej.
Det finns ju syntmusik som, jag menar, Ministry var ju ett syntband från början.
Ja.
Så det känns som egendomligt att massa metalheads upptäcker en så pass soft genre som ibland nästan låter som reklamfilmsmusik ur någon gammal så här Gillette-reklam som du såg på bio, eller så här Juicy Fruit-reklamen du såg på bio 1987 liksom. Jag hade med en Perturbator, ett av de största namnen på den här synthwave-scenen. Det är en fransman som heter James Kent.
Just.
Och han var här i för ett år sedan ungefär. Mm. Och var med här i podden och han samarbetade numera med Johannes Persson från Cult of Luna. Just. För han är gammal metalmusiker. Han hade death metalband från början och sen just började han göra sin musik.
Ja, det är ju häftigt. Man tänker sig att det är folk i våra ålder då som kanske växte upp med det här syntet, så att det blir liksom nostalgi och ja, man bara, åh, jag minns det här, men det är inte enbart det. Så att, det är rätt häftigt att det bara, det är någonting med soundet, det är någonting med estetiken och det där som faktiskt fortfarande lockar.
Men du, jag läste någonstans att du var gammal Depeche Mode-fan, att det var Martin Gore som fick dig att börja sjunga mjukare.
Jag sjöng ju med i Depeche Mode när jag var liten, liksom. Och så det var lite så jag så här, hittade min röst lite så här, till att sjunga med i alla mina gamla Depeche-plattor. Så det var lite så jag, när jag började sjunga så var det mest det jag sjöng faktiskt. Så det sitter kvar, liksom. Det är lite det passar mitt register och det ligger rätt sådär. Det är fortfarande mina absoluta favoritband. Men de var ju viktiga när man var ung, när kriget mellan syntare och hårdrockare härjade. Så det var jobbigt att lyssna på Depeche Mode och Maiden. Fast det var inte jobbigt för mig, men för vissa var det där bara, nej, det är inte okej, liksom. Det är antingen eller.
Men du var aldrig några slagsmål?
Nej, inget sånt, nej. Men det var lite heta debatter och lite så här, höjda röster och sådär. Så, vad fan, liksom. Jag hade syntlugg då innan jag lät mitt hår växa. Så det är en sån riktigt, riktigt hård syntlugg som gick hit ner och så supersnaggigt här bak. Liksom, för att det var någon skiva vars omslag pryddes av någon snubbe vid sån cool frilla, så tvingade mina föräldrar att skicka iväg mig till någon frisör som gjorde det där åt mig. Såg det för jävligt ut.
Blir du lika exalterad av ny musik nu för tiden som du blev när du var i tonåren?
Ja, det tror jag faktiskt. Det är alltså, nu är det så enkelt att hitta och ta till sig och läsa sig till och liksom gräva ner sig i nya band. Så att jag tycker det är lika spännande eller ännu mer spännande nu. Det finns så mycket häftigt liksom. Och så bara kunna ha så här tillgång till, ja, självklart Spotify och Tidal och Bandcamp och sånt där gör ju att det är, man kan bara spendera oändliga timmar bara sitta och bara grotta ner sig i genrer som man inte hade någon koll på, eller i band man diggar vars medlemmar gör något annat. Ja, men då måste jag kolla upp det där också. Liksom. Så att, ja, jag tycker det är fantastiskt. Jag lyssnar nästan uteslutande på ny musik faktiskt nu för tiden. Det är det som lockar mest. Liksom. Man, det är någon så här, jag har någon sån här grej att det är alltid den nya, nästa platta, det ser jag fram emot. Liksom, att, istället för att gräva i skivbackarna efter backkatalogen så längtar jag efter nästa skiva. Sådär.
Jag kan ibland nästan bli deprimerad av att om jag upptäcker en ny artist och sen märker jag att, och det här är ju helt fantastiskt, det är bland det bästa jag har hört. Och sen har de gjort 5 album. Jag kommer in så sent i karriären. Du kan bli så besviken på mig själv att jag har missat det här under så lång period.
Ja, men samtidigt är det ju härligt att hitta något nytt. Sådär. Man bara, oh shit, har de gjort mer? Underbart. Men ja, nej, det är sådär. Men man kan inte ha koll på allt.
på tal om att bli äldre och upptäcka ny musik, så det enda band som... Min mamma är en bra bit över 70. Och det enda band hon har bett mig om att få en skiva med i julklapp är Dark Tranquillity.
What?
Jo, för hon hörde något spår från We Are The Void, det albumet i radio.
Oj.
Och hon håller på med action painting. Då hon, lite som Jackson Pollock, så här, kastar färg på stora dukar. Och då ville hon måla till Dark Tranquillity.
Wow!
Så,
vad häftigt!
Ja, det var ganska otippat. Jag sa, mamma, Dark Tranquillity, hur känner du till dem? Ja, men jag hörde dem i radio, Fredrik. Det var väldigt intensivt.
Oj, och det är inte jätteofta vi spelas på radio, så måste du lyssna ordentligt på radio.
Thank you. horses have broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire.
Här kommer en låt från senaste Cave-skivan, Ghost Teen. Och det kanske, eller för mig är det här det starkaste spåret. Än en gång, tragiskt tema, deppigt som fan. Det handlar om hans son som gick bort för några år sedan. Och det här är väl sista skivan som han skriver för att behandla liksom, sorgen och sådär. Och den här låten handlar väl lite om hur han önskar att det var lättare att bara tro på någonting istället för att släppa taget, att bara hålla fast vid någonting som inte finns där och sådär, och hur jobbigt det kan vara. Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt.
And everyone has a heart and it's calling for something. So sick and tired of seeing things as they are. The horses are just horses and their manes aren't full of fire.
Nick Caves röst har gått igenom så många olika faser. Ett tag var den så väldigt, väldigt, väldigt torr och ljus med sig. Tidigt 00-tal.
Ja.
Han började sjunga på ett helt nytt sätt.
Verkligen, från det liksom punkiga, skräniga sådär. Och nu är han liksom nu lugn och sansad och sätter sig ner vid pianot och suckar ut innan han börjar sjunga. Och det är härligt. Jag tycker det finns ett annat djup i det. Och han har mognat.
På tal om sångteknik. Jag såg ett klipp där du kastar dig ut över publiken och crowdsurfar samtidigt som du sjunger. Och du håller verkligen tonen.
Jag blev
häpnad över att det inte lät mer anfått eller mer.
Det är svårt, det är inte lätt, och sen så får man ju kasta sitt in-ear kit om man ska ut och stage där och
crowdsurfa. Jag tänkte att du samtidigt har någon typ så här boxar dig från på njurarna underifrån eller någonting så att det blir extra svårt. Men då, brukar du sjunga mycket liggande på publikhavet?
Nej, det har ju hänt. Och det är ju härligt när man kan göra det och när man får feeling för det. Och när man är så här, eller när det bara känns rätt. I det här tillfället, det här var ju för några år sedan på Summer Breeze och våran ljudtekniker fyllde år. Så då, och min plan, så här, jag bara jag ska crowdsurfa hela vägen dit och så ska jag ta honom i hand och gratta honom och sen ska jag hela vägen tillbaka. Vi har gjort det några gånger med andra ljudtekniker bara för att jävla, så ibland så typ står ljudtekniker med kanske en shot eller en bash och så åker hela vägen dit, dricker den och sen så crowdsurfar hela vägen tillbaka, så blir det typ en utmaning, särskilt om det är ett gig man är lite trött och så bara försöker man hitta någonting som liksom känns spännande så där efter en lång turné eller någonting. Och då blev jag besatt av det och göra det då på Georges 50-årsdag. Och jag lyckades hela vägen, även om det var så här, det var ju, vad heter det, så här ett mellanrum där vakter och sånt kan gå liksom, på, för det var ju typ 30 000 pers och det var ju flera hundra meter bort till, alltså front of house.
Så
där.
Du fick springa en liten
nej,
sträcka
nej, utan
också?
Jag lyckades komma över där ändå, så folk bar mig och liksom, vet, som en jävla bräda som man liksom bär över en vatten och sånt där. Det var jävligt obekvämt, men jag lyckades hela vägen, men jag lyckades inte komma tillbaka innan låten var slut, för det var ju mitt mål då. Så jag kom ju tillbaka först efter låten var färdig, men jag lyckades sjunga alltså hjälpligt så där. Jag hörde ju knappt mig själv och så där, men det var väldigt roligt.
Vilken var den sista konsert du gick på innan pandemin bröt ut?
Det var något gig på Abyss på andra långgatan i Göteborg. Jag tror det var inte Let Them Hang, men det var något sånt här. Det blev ett något lokalt dödsband och sen jag såg något annat amerikanskt doomband typ i februari eller någonting. Men mycket mer än så var det. Det var jävligt. Det var liksom inget speciellt som jag minns så där. Men
på Instagram att du däremot gick på, eller en av de sista stora grejerna i Göteborg som arrangerades var i Science Fiction-mässan.
Ja.
På Svenska mässan. Och du var där och tog en bild med Christopher Lloyd från Tillbaka till framtiden.
För fan, det var ju fantastiskt.
I den här bilen, deras DeLorean eller vad den heter.
Det var lite av en fake DeLorean tyvärr, men ändå. Men det var ju underbart. Alltså, sånt här är ju, det är supernördigt och geekigt och sådär, men man kan inte låta bli. Det finns ju någonting som är lite så här weird eller lite tragiskt med att gamla skådespelare ska skjutsas runt och sitta och signera grejer på mässor. Men samtidigt kan ju inte låta bli och bli helt bara liksom överlycklig.
Jag har en sån bild på mig där uppe till vänster med det är från science fiction mässan i Stockholm för några år sedan. Linda Blair från Exorcisten.
Ja, det är jag, Linda Blair, ja, nu ser jag. Shit, ja, henne såg jag faktiskt på en science fiction mässa i USA en gång. Också. Hon hade längst kö och det var jättedyrt att få hennes autograf. Medans så här Malcolm McDowell satt och gjorde det gratis alldeles precis bredvid. Så det var jättekonstigt. Men supercoolt, sånt här är ju underbart.
Men det var ingen riktig DeLorean som du fick sitta i alltså?
De hade liksom, nej, den funkade inte tydligen.
Nej.
Men,
eller funkade inte den tidsfunktionen var trasig?
Det var avstängd.
Det gick inte att resa i tiden med den.
Ja, precis. Fluxkapacitorn var inte igång. Nej, men de hade satt på lite plastgrejer och sådär. Men det var ändå coolt och han var ju superskön och sådär. Man märkte liksom att ja, sånt här gör jag bara för pengarna, men han var ändå härlig. Liksom. Så, sånt här är ju... Ja, det är weird, men jag kan inte låta bli. Och jag blir ju lika... Jag blir ju sådär exalterad, precis så som jag fattar att folk kanske blir konstigt nog att träffa mig ibland. Så att det är ju härligt att liksom känna den känslan fortfarande. Det gör.
Men om tidsmaskinen hade funkat, vilken epok hade du besökt?
Oj, alltså musikaliskt typ tidigt 70 tror jag. Alltså,
tidigt 70-tal?
Ja. England sådär, Genesis, Yes, Gentle Giant, alltså den, King Crimson, den eran. Det är så här konserter jag önskar jag hade sett och fått se. Ja, det hade varit första anhalten, första stoppet.
Jag kikade lite på ditt Instagram-konto. Du verkar ju vara lite av ett Star Wars-fan.
Ja, det är jag. Kan man inte komma ifrån.
Du hade varit på nästan alla premiärer sista filmerna.
Alla fyra, alla fem har det blivit. Ja, precis.
Tittar du på Mandalorian nu också?
Ja, självklart. Det är ju väldigt heligt. Alltså, det blir ju så här... Och bara grejen som jag känner. Att kunna se liksom ett nytt avsnitt som är lika... flashigt och coolt och imponerande som filmerna av en ny Star Wars-serie som kommer hem och streamas hem i soffan. Alltså, det är ju helt fantastiskt. Man lever ju den här drömmen som man hade när man var liten.
Jag vet, och hur tacksam är man för det egentligen?
Ja, man borde vara mycket mer tacksam än vad man
är.
Eller
hur? Du borde vara mer tacksam för det.
Ja.
För att egentligen, jag har sett nu 8 Mandalorian-avsnitt. Alla har varit bättre än de senare filmerna.
Ja. Det är hur bra som helst. Och det påminner mig om...
Särskilt avsnittet när de gjorde egentligen en remake av Akira Kurosawas De sju samurajerna.
Ja, exakt. Som är ett helt fantastiskt avsnitt. Och hela serien är ju egentligen Long Wolf of Cub. Liksom.
Ja.
Sådär. Liksom. Och det är ju helt underbart att bara se någonting som är enkelt men sen utspelar sig i det här komplexa, coola universumet som man gillar.
Vilka av de andra filmerna tycker du är bäst annars?
Alltså det är de gamla Empire och sådär tycker jag, älskar jag. Men jag tycker, alltså... den första av de nya... 3 är ju fortfarande otroligt
underhållande. Jag gillar den också, men jag är väldigt svag för Rogue One.
Rogue One är ju grym. Och den är ju perfekt. Liksom, där ska de ligga någonstans. Typ, knyta an till det utan att liksom paja det för mycket. Utan bara någonting som bygger upp. Som faktiskt gjorde New Hope ännu bättre. Och det tycker jag är coolt. Det är en bedrift. Liksom. Så det är coolt när det där funkar. Men alltså, att ha Mandalorian som varje vecka, det är ju helt underbart. Man, och så går det ny Star Trek på Netflix och sånt. Det är ju...
Folk är nog inte så tacksamma för det.
Nej,
alla är så att, nej, men det var bättre förr i tiden. Det var bättre på 80-talet när man kunde gå ner till videobutiken och göra en film. Nej, det var det inte.
Nej, för då var det så här, typ, det man fick i videoaffären var ju så här klippt och det var kastformat, det var inte widescreen och skit, utan de får beställa från USA, man fick beställa från Japan, man fick beställa från Kanada så här, för att få de här bästa versionerna av alla filmer. Och köpta tv-serier var ju, alltså köpa Star Trek och sånt här, det kostade ju liksom 170 spänn för 2 avsnitt och sånt här på VHS liksom. Det var ju mardröm. Nu kommer det bara streamas in i tvn direkt liksom. Det är ju helt underbart. I was younger than you are now. When I was given my first command, I led my men straight into a massacre. I witnessed their deaths firsthand. I made every mistake. Och här kommer, det här är lite av ett så här guilty pleasure. Det här är någonting som jag och min dotter lyssnar på och tittar på. Det här är från på Disney Plus har de visat. Det här är ju en musikal som heter Hamilton då, som gick upp på Broadway för massa år sedan och blev en sån här sinnessjuk succé.
Och den handlar om en av USA:s founding fathers.
Precis, Alexander Hamilton. Och skriven av Lin-Manuel Miranda. Och den hela musikalen är är typ R&B och rap. Så den är väldigt liksom modern. Och inte alls så där tråkig som mycket musikaler kan vara. Jag gillar musikaler jättemycket. Jag tycker det är ett härligt uttryckssätt. Att berätta någonting genom sång är ju underbart. Så här, och när det funkar så är det magiskt. Och det tycker jag är det i den här musikalen. Och jag fastnar för den. Och vi lyssnar på den i bilen. Vart vi än åker. Och så sätter vi på den lite i bakgrunden hemma. Och så kan jag och min dotter typ alla texter och allting som vi kommer tillsammans. Så, ja, det är bara sådär. Det är så jävla härligt. Fantastiskt bra. History has its eyes on you. History has its eyes on you.
Har din dotter fått dig upptäcka någon annan ny musik?
Ja, men lite, en del så här, pop och lite rap och sånt här och hiphop och sånt som hon diggar som är spännande, eller som jag i alla fall kollar, och så sätter vi på lite i bilen så bara, men det här är lite okej och sådär. Och så fastnar hon och är lika besatt av en del artister så som jag var när jag var liten, vilket är härligt att se.
Vad gillar hon Marillion då, som hon är döpt efter?
Alltså inte jättemycket, men hon vet hur mycket de betyder för mig, så att jag minns typ, för det var väl länge sedan, typ 10 år sedan eller någonting, när de hade... Det hade kommit någon ny så här live-DVD med Marillion, någon lite så här softare akustisk variant. Och jag satt och tog ett glas whisky och grät en skvätt framför tvn. Och då bara, ja, nu är det pappas tid. Nu sitter han och kollar Marillion igen och blir känslosam. Och så, och så kan det vara.
Det, du hade ju kunnat öppna till Creator. Det hade kanske varit...
Mille har hon kunnat äta. Det hade varit coolt. Nej, men det var lite så här, jag är ju så här supertolken-fan också, så det var lite den, hon är född 04, så det var liksom mitt i det där, så det var också så här, det var en koppling med mina två favoritgrejer så där på samtidigt, så det bara kändes helt rätt. Och de flesta kan komma ihåg hennes namn, och det är inget problem. Stan är mycket svårare. Okej, Fredrik, men tack så jättemycket för att jag fick vara här. Nu ska jag gå vidare och prata med någon annan, tror jag.
Underbart. Tack för att du kom hit, Mikael Stanne från Dark Tranquillity. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Mikael Stanne från Dark Tranquillity var hemma hos Dragen. The emotional, when amplified belief, when affected and unbiased, I want my eyes to be. When might be lost and gone, the memory below.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.